Här börjar Skomysteriet av Ellery Queen, översatt av Gösta Dahl, inläst av Peter Melin för Saga Egmont. Observera att titeln är en återpublicering av ett äldre verk och som sådant kan den innehålla uttryck och formuleringar som idag kan uppfattas som stötande. Kapitel 1. Kommissarie Richard Queens alter ego, som stod i bjärt kontrast till hans vanliga flinka och praktiska sätt, drev honom ofta till lärda uttalanden om kriminologi i största allmänhet. Sådana yrkesmässiga synpunkter brukade oftast riktas till hans son och kollega i deckarjobbet Ellery Queen, medan de fundersamt gick av och an framför brasan i vardagsrummet utan annat sällskap än den kringsmygande skuggan av Juna, den spökliknande senarpojke som skötte deras husliga bestyr. De första 5 minuterna är alltid de allra viktigaste, förmanade fadern allvarligt. Det är en sak som du ska lägga på minnet. Detta var hans favoritämne. De första 5 minuterna kan bespara dig en hel massa trassel och besvär. Och Ellery, som redan från barndomen uppfostrats med idel detektivbetonade råd, kunde då ofta grymta till, suga på sin pipa, stirra in i elden och undra hur ofta en detektiv egentligen hade den stora turen att kunna befinna sig på en brottsplats inom 300 sekunder efter det gärningen blivit begången. Sina funderingar över detta brukade han emellanåt kläda i ord, varvid fadern nickade dystert och höll med honom. Jo, det var nog alldeles riktigt att man bara i ytterst sällsynta fall hade en sådan fördömd tur. När undersökaren omsider kom till platsen var spåret ofta redan kallt, mycket kallt. Då fanns det ingenting annat att göra än att försöka att på bästa sätt gottgöra ödets oförlåtliga slöhet. Ellery Queen var inte mera fatalist än determinist, eller pragmatist, eller realist. Det enda försonande hos honom när det gällde ismer och ologier var hans obevekliga tro på intellektets seger. På den punkten avvek han avgjort från faderns arbetsmetoder. Han föraktade systemet med poliskällare såsom varande under självständigt tänkandes värdighet. Han rynkade på näsan åt polisens undersökningsmetoder och deras klumpiga begränsningar. Begränsningar som för övrigt gällde varje minutiöst inrutad organisation. I det fallet håller jag åtminstone med Kant, brukade han säga. Att ett klart och rent tänkande är det högsta goda hos den i övrigt komplicerade människan. För vad en hjärna kan hitta på bör en annan kunna fatta. Detta var enklast uttryckt hans filosofi. Men han var mycket nära att överge sin tro vid undersökningen av mordet på Abigail Dorn. Kanske för allra första gången under sin starkt principfasta intellektuella karriär anfäktades han av tvivel. Inte tvivel på sin filosofi, som bestått provet mångfaldiga gånger tidigare, utan tvivel på sin egen hjärnas förmåga att avslöja vad som hade runnit upp i någon annans hjärna. Naturligtvis var han en egoist, som våldsamt brottades med Descartes och Fichte, som han brukade yttra sig. Men för en gångs skull hade han i den utomordentligt invecklade labyrint som omgav händelserna i fallet Dorn inte räknat med ödet, den där besvärliga inkräktaren på det självständiga tänkandets område. Hans tankar kretsade enbart kring brott och brottslighet när han en gråkall måndagsmorgon i januari promenerade fram på en lugn gata i New York i trakten av East 60s.